Då får vi säga hej och välkomna till Patrik, Anna och Patriks podcast. Patrik, Anna och Patrik. Lite snurrigt här. Hej, hej. Det här blir nog kanske den sista podcasten vi gör innan vi går på någon form av kort semester. Eller semester är det inte. Vi bara laddar våra batterier lite extra mycket. Du är på väg till Almedalen.
Jajamensan.
Vad ska du göra där?
Jag åker dit för Liberala kvinnors centralstyrelse i Sverige. Där jag är ledamot och så är jag också ju rättspolitisk talesperson för Liberala kvinnor.
Yes, vi kanske ska börja med Almedalen. Jag vet inte om det har gått någon förbi att det faktiskt händer någonting i Almedalen. Lyssnar man på den här podden så är man säkert så pass insatt också i någon form av sociala medier att man fattar att det är där alla medier är i dagsläget. Ja. Men frågan är egentligen, är folk så intresserade av det som pågår i Almedalen som folk i Almedalen tycker att de själva är?
Politiker är ju det. Det märker man
ja, det
ju på politiker som inte är där.
Ja.
De följer ju det här eventet via sociala medier och
man kan säga att det är som Stockholmsveckan på, i Visby, fast det är bara politiker.
Ja, fast det är ju mycket lobbyister och många andra som vill.
Vi måste förklara det för de som inte fattar vad det är. Det är en vecka nu under sommaren, det är varje år i Visby där det är föreläsningar. Eller alla partier har en dag egentligen, alla riksdagspartier har en dag där de är lite mer i medial fokus kan man säga och får hålla ett sista tal med stora scen där i Almedalen då, som den här lilla parken heter kan man säga, som en liten park i Visby. Väldigt fint där men ganska anspråkslöst om man inte är där under allt jippe, ost och hej. Och sen då samlas ju alla politiker som är något och någon nästan.
Ja, och organisationer. Och företrädare, kan vara kommuner.
Ja, alla som vill påverka politiken. Ja, så egentligen så är det så här att alla politiker är på ett samma ställe så bjuder man in alla som vill påverka politiker. Och så, får de gå loss på dem.
Jag har inte varit där någon gång. Jag har varit i Almedalen en gång, men det var ju inte under själva veckan. Så jag vet ju hur
gräsplätten ser ut. Och gässen och änderna.
Den som man inte kommer kunna se nu, som är under alltihopa.
Ja, precis.
Men det är premiär för mig att vara med på själva Almedalsveckan.
Ja, du det kanske har varit på medeltidsvecka innan.
Nej.
Inte det heller. Nej. Jag har varit där på Stockholmsvecka. Tyvärr säger jag så kanske. Nej, men jag jobbade då, jag var där med polisen.
Jaha, då kanske inte du såg själva den roliga sidan. Nej, jagade knark.
Eller det var ju väldigt roligt för alla som inte träffade på oss. Så. Men det var ju väldigt mycket fest och galet och stå hej. Jag tror att man säger att det finns någon sån här alla brats som det heter åker runt. Det är Almedalen, det är Båstad, det är Almedalen med Stockholmsveckan i Visby, Saint-Tropez och Båstad, tennisveckan där och så åker man runt där och lånar pappas båt och sprutar champagne för flera tusen. Vet, man kunde spruta, när de inte hade champagne att spruta, när champagnen tog slut på det här Kallebadhuset då, som heter Kallis, då sålde de sådana vattenflaskor, sådana här vanliga Loka eller vad det nu heter, sexpack vattenflaskor. För 700 kronor styck. Och så fick man så spruta det istället. När champagnen tog slut.
Okej.
Okay. Är det slöseri göra?
Nej. Ja, alltså det är ju inte så att jag har någonting emot champagne i och för sig då. Men jag tror inte att jag kommer riktigt vara i de sammanhangen.
Jag
åker ju dit som styrelseledamot. Och vi kommer ju ha styrelsemöte. Och vi kommer kampanja för liberala kvinnor. Vi kommer att prata om vårat feministiska manifest. Och vi kommer att prata om förändringar av sexualbrottslagen.
Men det är också
och sen har styrelsemöte då.
Vi kanske inte har pratat så mycket om det i podden tidigare, men vad är liberala kvinnor för någonting?
Det är ju ett, precis som, alltså det är ju en sidoorganisation till Folkpartiet, ungefär precis som det finns Liberala ungdomsförbundet, liberala studenter, liberala företagare, gröna liberaler. Ja, de andra partierna har ju också oftast sådana här sidoorganisationer. Så att det är samma här egentligen. Och då driver vi ju jämställdhetsfrågor.
Internt eller externt?
Både och. Skulle jag vilja säga. Och,
vad är den interna förankringen för sådana saker, sådana frågor?
Tidigare, så i alla fall innan jag kom med i styrelsen, så tyckte jag att det fanns en del friktioner mellan Folkpartiet och liberala kvinnor som inte var till nytta egentligen för någon. Men vi har jobbat väldigt mycket på att istället för konfrontation vara den där liksom drivkraften istället. Kunna vara spetsen där kanske inte Folkpartiet kan uttala vissa saker och vara ett stöd också för jämställdhetsministern. Så att jag tycker att relationen har blivit mycket bättre. Jag upplever också att Folkpartiet, moderorganisationen, ändå ser på oss på ett annat sätt nu, med större respekt faktiskt.
Ja, men det är väl bra att det finns några sådana intressegrupper i partiet. Som man, det skiljer inte så jättemycket. Alla är ju medlemmar i partiet på något sätt.
Det behöver man inte vara faktiskt. Nej, man behöver inte vara medlem i Folkpartiet för att vara med i Liberala kvinnor. Men man ska inte vara med i något annat parti. Så man kan inte vara med i liksom Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna och vara med i Liberala kvinnor.
Nej, jag saknar en form av rättspolitisk grupp i Folkpartiet. Det?
Nej,
det finns...
inte så specifikt. Jag var med faktiskt i en rättspolitisk arbetsgrupp under Johan Persson, som arbetade fram vårt förra, när det skulle vara förändringar av partiprogrammet förra gången, till vårt förra landsmöte var det väl då. Men till det här, när vi nu skulle skriva fram partiprogrammet, så var det ingen rättspolitisk grupp egentligen. Så det finns ingen permanent, och det fanns inte heller någon tillfällig nu i arbetet.
Men jag tänker på hur aktuellt det blir med alla sorters rättsfrågor.
Johan Persson är ju vår rättspolitiska talesperson i Folkpartiet. Och jag är ju det för Liberala kvinnor då. Så att dialogen har man ju, men definitivt skulle det behövas en grupp.
Eller hur, man kan, för det är ju många duktiga, Johan Persson är duktig och det är många andra duktiga jurister.
Har vi sagt att Johan kommer hit?
Ja, men han kom
till Jönköping den 13 augusti.
Ja, just det.
Och då så ordnar vi ju någonting på kvällen då som blir öppet för allmänheten. Där och jag och Johan då kan prata just rättspolitik utifrån.
Precis, och då får vi nästan alla Jönköpingsmänniskor som är intresserade, och de som bor i omgivningen är välkomna till Jönköping och hålla utkik på nätet. Och
vi får återkomma med mer detaljer.
Ja,
för
vi kommer säkert göra det på podden här också. Vi kommer ju spela in några avsnitt här, så håll lite utkik.
Men 13 augusti på kvällen.
Ja, men eller hur? Ja. Men Almedalen, du skulle dit, ni ska prata, det kommer ju vara lite fest också.
Ja, det blir.
Men det blir mest hårt arbete.
Jag tycker så. Alltså,
ingen annan tycker så.
Nej, men jag tänker, det är faktiskt inte, man kanske tror att alla tänker likadant, men det har jag förstått att det är inte så. Men jag tänker så, att om jag åker dit för Liberala kvinnors pengar, de står för resan och de står för uppehället.
Ja.
Då tänker jag att då ska jag arbeta hårt för Liberala kvinnor från det att jag kommer till det att jag åker.
Ja.
Det är liksom min inställning när man liksom åker på andras bekostnad.
Ja. Och du har inga pengar med dig som du ska elda upp.
Nej, jag har faktiskt respekt för pengar. Jag tycker det kan vara klädsamt.
Eller hur? Men du, hur är det politiska klimatet nu? Har folk tagit lite sommarlov? Vad händer i Jönköping? Finns det intressant?
Nej, alltså man kan säga att det ordinarie arbetet har ju verkligen stängt ner. Det är ju inga ordinarie sammanträden eller så, utan nu är det ju... Sen är det ganska mycket möten ändå som man bokar själv då.
Du
med
som
olika...
kommunalråd har ju lite mer, men alla andra, vi är andra fritidspolitiker och liknande, då behöver vi också semester kan man säga.
Det är det ju. Juli är det ju inga möten på, oftast inte heller efter midsommar och inte heller en bit in i augusti.
Nej, och då blir ju inte den politiska debatten så het kanske i Jönköping eller i landet ändå.
Nej, det beror på hur man...
Som det dyker upp några Jönköpings specifika frågor, men jag tror att det känns lite som att även tidningar och media här kring har tagit lite sommarlov från det.
Ja, i alla fall tänker fram till Almedalen. Sen tror jag luften går ur lite faktiskt. För nu är det ju liksom de som är politiker eller politiskt intresserade. De är ju riktigt i sitt esse nu. Det ser man ju i sociala medier. Men sen tror jag liksom att sen är det många som tar sommarledigt. Men då å andra sidan, då har man ju väl alla möjligheter att synas och märka. Så att man kan inte ligga på latsidan.
Ja, det gäller att man hänger med i sociala medier.
Ja.
Vi pratar lite om sociala medier. Vi försöker befinna oss lite i sociala medier, eller mycket.
Ja.
Jag prövade en liten kampanj. Jag fick lite respons på det där jag la ut Folkpartiets förslag om studentmedarbetare. Det här med att vi vill att högskolestudenter här i Jönköping och även överallt. Men i Jönköping har vi ännu inte infört det. Att de ska få en möjlighet att få kvalificerade jobb redan under studietiden, och det kallas studentmedarbetare, så att man på så sätt också då får lite kvalifikationer för att kunna söka ett jobb efter examen med yrkeslivserfarenhet. Och den la jag upp på Facebook, och då köpte jag faktiskt en annons riktad då till högskolestudenter, och på en dag så nådde det ut till över 9000 personer. Det tyckte jag var intressant. Nej, jag hade jättemånga människor på jobbet. Vi har ju sommarjobbare på jobbet nu som kom och sa, och bara, åh, du är folkpartist och vad du
men kolla
som hade sett det där. Ja, och det var ju en kul annons. Så att, alltså, folk rör sig lite i sociala medier.
Ja, ja. Den här förra podden så presenterade ju vi den här gingen också om förändringen av sexualbrottslagstiftningen som kommer gå som radioreklam.
Ja, just det.
Men den har ju faktiskt också nu blivit en liten film på YouTube.
Det har ju gått och blivit lite Anna Mårtsson 2.0 eller 3.0.
Straffa den som borde förstått vad nej betyder, heter filmen.
Vad ska man söka på YouTube?
Det räcker om man söker straffa den som, så dyker den upp.
Eller hur?
Ja, och
kanske blir lite
jag...
som Jönköpings Riviera förra gången.
Ja, men jag, och då tänker jag försöker ju sprida den då i sociala medier för att man ska kunna... den är väldigt kort, 10 sekunder, väldigt enkelt budskap. Ju.
Men man kan väl säga, ni som hör det här och ser videon, kopiera den och lägga upp den på er Facebook-sida och dela den. Så
ja,
får
om ni tycker
ännu
den
fler.
Är bra.
Om ni håller med om att man borde straffa den som har fattat att man inte ska ha sex med någon som inte vill.
Ja.
Det är
exakt
ju ändå ganska ganska
så att det, nej, men det är intressant.
Ja, men det är intressant med sociala medier, men risken är ju lite att man tror att det är större än vad det är. Eller jag menar, så jag finns ju väldigt mycket på Twitter. Jag finns ju på Twitter, så heter ju adressen alltid någonting med sån här, med det @tecknet. Så jag heter ju @pensamba, NZAMBA, och man kan söka mitt namn då, Patrik med CK. Och nästan alla politiker, alla journalister, du, jag, alla finns ju där, tycker man. Men det är ändå en relativt liten del av alla människor ändå som är aktiva. Och...
Jo, och så är det. Så om man tror att man når stora mängder människor, så får man kanske ändå fundera lite. För att säga att jag har väl ungefär 1500 vänner på Facebook.
Ja.
Och då kan man ju tycka att man skriver någonting där. Det är ju jätteroligt. Men om man säger att Jönköpingsposten har väl 140 000 läsare.
Ja, eller hur?
Som man får sätta lite perspektiv på det. Så man får lite perspektiv.
Ja, precis. Och sen så använder ju folk kanske Facebook till att, alltså, du och jag i viss mån har ju valt att vara lite mer offentliga nu. Och då använder vi oss kanske av ett öppnare Facebook och öppnare Twitter och liknande och pratar med folk som vi normalt sett inte känner. Så det är svårt att kalla alla 1500 för vänner.
Ja, det
eller
kan man inte säga.
Som man har sådär. Men många använder ju det främst för att prata med sina vänner då, eller Instagram eller liknande.
Ja, alltså, jag kan säga, för mig är det ju lite av min nyhetskanal också. Idag fick jag det måste jag berätta om, en jättespännande meddelande som, via Facebook då, om en dom som kom idag faktiskt.
Mm.
Och det här publicerades för 40 minuter sedan, eller nästan en timme sedan då, så det är liksom rykande färskt och väldigt, väldigt intressant. Förvaltningsrätten i Falun har nämligen för första gången prövat det här med fristadsförfattare. Hela den,
vad är fristadsförfattare?
Fristadsförfattare är hotade författare, eller det kan ju också vara personer som konstnärer och så. Men framförallt är det ju författare som inte kan bo kvar i sina hemländer för att de är hotade eller förföljda. Och då kan de erbjudas fristäder på andra håll i världen. Och,
hur stort är det begreppet?
Ja, över hela världen är jag osäker faktiskt, men Jönköping gick ju med, landstinget i Jönköping gick ju med förra året var det ju i den organisationen som heter ICORN, som är en förutsättning då för att man ska kunna få ta emot en fristadsförfattare.
Yes.
Och då så hade vi diskuterat den frågan här i Jönköpings kommun, om en kommun fick gå med i ICORN eller inte.
Och men vi är det hade en förutsättning ganska, för att man ska kunna ta emot författare som
är
hotade?
Att man är medlem, att någon är medlem. Och då har här i länet är det löst så nu då att landstinget är medlem, men att landstinget och kommunen delar på kostnaderna, kan man säga, för detta. För vi har ju tagit emot en fristadsförfattare som heter Julia.
Ja, vi har tagit emot en, så att inget, folk står inte på kö.
Nej,
så.
Vi har bara tagit beslut om att vi skulle ta emot en, så Julia har kommit hit tillsammans med sin man.
Mm.
Men det intressanta är att det var våldsamma diskussioner i fullmäktige om det här medlemskapet i ICORN. Mm. Det var en motion från Vänsterpartiet som ville det. Våra jurister, kommunens egna jurister, sa nej. Vi bedömer att det inte är tillåtet för en kommun att gå med.
Varför skulle det inte vara det?
För att det inte ligger inom den kommunala kompetensen, som det
heter. Det är inte kommunens arbetsområde helt enkelt.
Så kan man säga.
Sånt.
Och då lyssnade jag på kommunens jurister. Jag är ju jurist själv. Och det uppskattades ju inte av alla politiker precis. Nej, och jag har minsann fått mina fiskar varma för att jag höll med våra jurister. Och istället då så löste vi det så att landstinget gick med i Icorn. För deras jurister såg inga problem med det. Nej.
Men är inte det lite samma sak om en kommun som ett landsting går med?
Ja, det är ju samma lagstiftning egentligen. Ja. Och nu säger den här, det är det som är så himla intressant. Nu så säger ju den här domen då. Ska vi se, jag har den här också. Att man inte kan alltså.
Nej.
Får inte enligt kommunal. Och då blir det här väldigt intressant. För det fanns en handbok om detta som man hade tagit fram från Statens kulturråd. Och då stod det till och med i den att när det gäller juridiken så vet vi inte riktigt, för detta är inte prövat.
Men så här riskerar att bli ett dråpslag för hela fristadsförfattarskapet i Sverige. Är det fler städer som har det här?
Ja, vi blev den sjunde fristaden. Det är några kommuner.
Men varför kan man inte, jag förstår inte då, jag som är novis på området, varför kan man inte gå via Migrationsverket, söka asyl som vanligt? Eller varför ska man gå, får man någon slags snålskjuts då? Om man är författare, blir det lättare att söka asyl då på några författargrunder, eller vad är det?
Ja, Migrationsverket hjälper ju en del av de här författarna om de liksom vill stanna och så kan man ju få lite hjälp, men en del flyttar ju vidare sen till andra fristäder då, va? Men man kan säga så här, säger förvaltningsrätten då, va? Att eftersom kommuner inte får ägna sig åt utrikespolitik är alltså ett medlemskap i Icorn något som en kommun inte får ha.
Okay.
Däremot så säger de liksom inte att det var några bekymmer med att stötta den här författaren då på olika sätt. Va?
Men då är det lite som att man erbjuder inte något permanent uppehållstillstånd. Man ska inte blanda ihop det här med Migrationsverksregler.
Nej, för att Migrationsverket är ju inblandad i detta naturligtvis. Men det intressanta är att för att regeringen, Norden, Sveriges eget kulturråd, alla talar för att man ska ta emot fristadsförfattare. Och det har ju varit en process som det har ju gått ganska långsamt. Som sagt, vi är bara den sjunde då, var den sjunde i Sverige. Och det har varit väldigt konstigt tycker jag att juridiken inte har varit klar.
Mm.
Det är ju ganska konstigt tycker jag när regeringen uppmuntrar liksom till att ta emot fristadsförfattare när juridiken är oklar, och nu kommer det här beslutet då från förvaltningsrätten i Falun.
Men man får ju säga också, förklara det för de som inte förstår, en förvaltningsrätt är ju lägst, det är motsvarande tingsrätt.
Ja.
Så man får ju vänta lite, det här kommer ju garanterat att prövas hela vägen.
Nej, det gör det nog inte, det var en moderat som hade klagat på detta och han tänkte inte överklaga, så då är det nog ingen, jag vet inte om någon annan kan klaga. Ja. Om kommunen kan överklaga kanske.
Alla det berör kan väl överklaga en
ja, men frågan är om
men man kan väl nästan säga att juridiken fungerar lite så.
Jag ska ta reda på den här domen så jag får läsa den.
Ja,
jag läser ju liksom bara på Sveriges Radios hemsida, för det var den jag fick precis. Men det här är ju en otroligt angelägen fråga för vår kommun och för vårt landsting.
Ja, men man kan väl säga så också att liksom the bigger picture på ett sätt, att om juridik och politik inte stämmer överens, då ändrar ju politiken på juridiken.
Ja.
Det är lite så.
Men däremot så är det ju så att politiken kan ju inte förändra juridiken under resans gång.
Nej.
Och det är det som ibland blir en diskussion mellan politiker och jurister. För man tycker precis som du säger att politiker kan ändra juridiken. Ja, visst kan de det. Men de får faktiskt leva med den juridik som finns. Och då, ja,
ett krig,
ja,
det blir lite,
ja, men det blir lite faktiskt. Jo, men det, jag kan säga så här att en av våra kommunjurister slutade faktiskt igår.
Ja.
Thomas Nordqvist. Och jag var uppe med lite blommor faktiskt till honom då, för att han har ju fått kämpa lite med detta faktiskt. Det är inte lätt att vara kommunjurist och slitas mellan juridiken och politiken. Och just det här ärendet om att vi skulle gå med i Icorn var det sådana stormar kring, och även efteråt gick ju andra politiker upp och sa att jag tycker vi gjorde fel som inte gick med i Icorn. Men förmodligen var det helt rätt. Och jag hoppas ju att det finns någon möjlighet för någon att klaga till en högre domstol här nu.
Ja.
Men det är jag lite osäker på. Det framgår inte riktigt av
reportaget. Ja, men det är intressant. Det är en intressant ideologisk diskussion där, tycker jag ändå. För att folk, alltså de flesta, jag tror att det allmänna rättsmedvetandet i Sverige är nog ändå ganska gott, eller man kan säga så, att de flesta tänker att ja, men man följer lagen och så. Vi var inne på det, tror jag, nästan en av våra första poddar i samband med den här första maj-demonstrationen. Det där med att följa lagen eller någon form av civil olydnad och försöka ändra lagen och vilken status lagen egentligen har.
Ja.
Och det är ju intressant, för att de flesta tror nog ändå och upplever, och det kanske är lite så att ja, men man ska följa lagen. Men frågan är hur alltså lagen är ju på något sätt dynamisk. Den ändras ju också i takt med att det kommer upp saker som visar att lagen kanske inte är funktionsenlig eller stämmer överens med, kanske i det här fallet då, regeringens syn på hur vårt samhälle borde vara, eller då med allmänna rättsmedvetandet. Nej. Till exempel som samtyckeslagstiftningen, där man kan säga att de flesta ändå tycker att det borde ju vara självklart att om en kvinna uppenbart inte vill ha sex och någon man borde kunna förstå det, vilket man kan tycka i många lägen, så ska man inte få utnyttja den situationen och komma undan. Nej.
Men då är det ju också så, då får man ju respektera att när domare då dömer efter den lag som finns, så måste man ju acceptera, det blir ju en frustration då. Ja. Men frågan är om man ska ta ut över domaren som följer den gällande lagen, eller man ska ta ut av politikerna som kan ändra lagen.
Ja, och rent generellt så kan jag nog tycka att alltså domarna har ju en ganska, de har ändå en ganska skyddad ställning i Sverige. Nu börjar det komma lite mer och mer, tycker jag, på slutet med sådana här sexualbrottsdomar, att folk har angripit domarna som har dömt och tyckt att de har varit ålderdomliga och dassiga. Dessutom har det visat sig att det har varit många medelålders kvinnor som har dömt i de här målen. Och då brukar oftast debatten handla om, eller jag vet inte, det blir ingen bra debatt, tycker jag oftast inte, utan det blir mest skrikigt, om man tycker att ja, men det här är ju fel, hur kan de tänka så, det här borde vara helt uppenbart. Och sen så missar man lite den här poängen som du kommer med, att lagen säger så där, och de är ju rätt duktiga på att tolka lagen.
Ja då.
Och jag kan tycka många gånger att politiker viker ner sig i det här med att de inte står upp, för att det är de som har varit med och faktiskt stiftat lagen, så att den,
ja,
ser
men
ut
så
på det
är
sättet.
Det. Och jag menar, det är intressant. Så
och kommer undan rätt mycket skit.
Och tar man sexualbrottslagstiftningen, så då har du ju den precis ändrats.
Ja.
Och då kan man ju tycka liksom, så då politiken har ju ändå precis skärpt upp den.
Ja.
Och ändå inte tillräckligt. Ja, då får man ju ta nästa steg.
Ja, men det blir lite konstigt om man först då, man ser behov av att skärpa upp det, och sen så fungerar det fortfarande inte tillfredsställande, och så hakar de här politikerna på ut och bara nej, men vi borde förändra det här, fast de är ju ändå ansvariga för att
ha
gjort det. Ja,
men man kunde ju ha gjort den förändringen innan.
Eller hur?
Men jag tror kanske inte att vi var, kanske var det inte liksom moget heller. Allting är, det är mycket en fråga om timing i samhället, och inom politiken är det extremt viktigt med timing.
Ja.
Ibland ligger man ju före sin tid och ibland är man efter sin tid.
Ja.
Alltså, så ska man få igenom en politisk förändring, så måste man ligga rätt i tiden. Och det här förslaget från Folkpartiet att döma den som både förstått vad nej betyder ligger nu så himla rätt i tiden.
Ja,
jag tror inte att det hade, jag tror inte att det hade gått att genomföra det för ett par år sedan.
Nej.
Men nu finns möjligheten.
Precis, och nu blåser ju vindarna verkligen åt det hållet. Och det grundas ju också lite på att folk i alla läger tycker att det borde vara så.
Ja, och då kan man, och det är, om man jämför med fristadsförfattare då, för det är ju så att jag tror att här i Jönköping, och säkert på många andra håll, ja, inte i alla, det har vi ju sett i media, men i alla fall här i Jönköping så gillar man ju detta med fristadsförfattare. Man vill ju vara solidarisk mot människor som inte kan leva kvar i sitt land och ha yttrandefrihet.
Ja.
Och så tycker man ju även från regeringens sida.
Ja.
Och är det nu då så att lagen är ett problem, så får man väl ändra lagen då.
Ja.
Men jag har hela tiden varit orolig för den här tolkningen, eftersom det varit ganska tydligt att det varit oklart. Och våra jurister sa nej.
Ja.
Men jag menar, Folkpartiet vill ju att vi vill ju ha fler fristadsförfattare i Jönköping också. Därför att det här är ju vår första som har kommit. Och egentligen finns det bara ett avtal om att vi ska ta emot henne under 2 år. Sen finns det ingenting mer bestämt.
Och så hon kanske får flytta hem sen då?
Ja, alltså en fristadsförfattare får bara 2 år på sig.
Ja.
Men efter det, ska vi ta emot ytterligare någon? Ska det komma ytterligare fler? Ja, det vill ju vi.
Ja.
Eller ska man till och med kanske kunna ta emot 2 stycken på en gång?
Mm.
Det kan ju finnas oerhört dynamiska effekter i det, för det är hemskt jobbigt att komma ensam.
Ja, men hur har man löst det? Det är ju intressant, för det vet inte ens jag. Hur får man jobb, bostad? Försörjer ja, man dem?
Först måste man ju vara med i det här Icon då.
Mm.
Och det är ju landstinget med. Sen har det ett samarbete mellan landstinget och Jönköpings kommun. Där kommunen står för bostad och arbetsredskap. Vilket i det här fallet egentligen är en dator, mer eller mindre.
Ja.
Och sen så står ju landstinget för övrigt. Alltså, för det krävs ju ganska mycket arbete för att lösa allt det praktiska med att vara här och olika tillstånd och stöd och nätverkande. Och så. Allt det där har landstinget, det är en del av en tjänsteman som går åt till det.
Och tanken är då att man ska jobba under tiden man är här, men med författarskapet.
Ja, man får fortsätta sitt konstnärskap här då, sitt författarskap om det är det då. Och
jag antar att man kommer hit på grund av att man är förföljd på grund av sitt författarskap.
Oja. Och då är det också så att det finns en lista. Icon har ju en lång lista här på förföljda författare.
Mm.
Och sen när de då fick veta att vi var intresserade och landstinget då tecknade medlemskap, så fick landstinget också kommunen gemensamt titta på en handfull olika fall och välja.
Mm.
Och jag minns så väl liksom att man tyckte att det var förfärligt att behöva välja när man får läsa levnadsöden där man skulle vilja ta emot alla.
Ja.
Och det är klart att om man bara löser det här nu, reder ut det här juridiska, antingen att det går upp i högre instans eller att regeringen faktiskt tar tag i den här frågan lagstiftningsmässigt, så kan jag tycka att man kanske borde ha två fristadsförfattare samtidigt som kunde stötta varandra. För att det är nog svårt att förstå hur det är att vara författare och liksom fly om man inte själv är i samma situation. Ja.
Men det är en annan fråga jag bara funderar över. Vem sköter publicering och sånt där och det de åstadkommer? Eller har de kvar sina förlag eller sitt förlag hemma?
Nej, de har ju inga. De kan ju inte ge ut någonting i sina hemländer. Utan,
och deras, så de ger dem lite lugn och ro i ett tag. Men det är lite
en del, man kan inte riktigt välja, men en del som kommer är ju mera intresserade av att social verksamhet och att göra utåtriktade saker. Andra mår ju kanske väldigt dåligt och vill mest sitta hemma och skapa. Och
ta det lite lugnt så. Ja, men det är ju superintressant. Det måste jag väl ha fötts den tanken i samband med Salman Rushdie på 90-talet som skrev de här satans verserna som vände sig mot Iran och liknande, att man borde kunna ta emot, för jag vet inte vart han hamnade, i London eller något liknande. Det var ju väldigt aktuellt för 10-20-talet år sedan. Man börjar bli lite gammal. Ja, men intressant. Nu har vi hunnit prata, det gick ju den här halvtimmen den är med. Tiden går fort, man är roligt.
Hur länge tar vi ledigt från radion? Ska vi återkomma i augusti?
Ja, men jag tycker att vi återkommer i augusti. Så ni får hålla utkik på hemsidan och framförallt gå in på Anna och Patrik med ck.wordpress.com. Där har vi själva hemsidan. Annars så är det inga problem att söka på Anna och Patrik i iTunes. Går man bara in där, eller om man har en podcaster-app eller en podcast-app överhuvudtaget, så kan man prenumerera på alla våra program, och där finns alla våra tidigare program på båda de här hemsidorna. Vi finns ju på Twitter, det går att söka på Patrik med CK Ensamba eller @pensamba och dig Annas tankar på Twitter och på Facebook.
Vi lovar att föra mycket väsen om när vi är igång igen, men vi tänker att folk kanske är lite trötta efter Almedalen och man vill ha, många är bortresta, många har semester.
Eller så här, nu får ni en chans att lyssna i kapp alla program som vi har gjort, ni som inte har gjort det.
Detta är nummer 9.
Ja, då gör vi 10-årsjubileum nästa gång.
Ja,
och nu ska vi faktiskt, augusti. Ja, vi ska smida lite på våra valkampanjer och sådär, och tanken är väl att vi ska köta på här i augusti inför valet och försöka sprida våra frågor som Folkpartiet står för då i kommunen och vinna valet. Självklart. Kan man säga att vi vinner valet? Nej, vi kommer bara bli största parti.
Jag
hörde det först.
Ja, men vi Folkpartiet har, jag största parti i Jönköpings kommun. Vi har flyt nu, Patrik, det måste jag säga. Jag har varit med, jag har för sig bara varit aktiv sedan 2005 och valet 2006. Men det känns som att vi har väldigt medvind nu. Det är väldigt roligt.
Lovar du att bli ordförande i kommunstyrelsen efter valet?
Ja,
jag fick här och faktiskt, nu lovar Anna Mårtensson att ta över ordförandeklubban i
kommunstyrelsen. Jag fick den frågan i Jönköpingsposten, var det väl så här. Vill du bli eller kommunstyrelsens ordförande? Ja, det är klart. Om man bara ställer frågan. Ja, det vill jag ju.
Ja, det kräver ju bara att ungefär 25-30% av er röstar på oss. Det är inga konstigheter.
Nej, jag tycker inte heller det är särskilt svårt.
Nej, det är inte svårt.
Hur svårt kan det vara,
Hur svårt
Patrik?
Kan det vara? Nej, men hörni, stort tack för de här nya programmen. Ha en trevlig semester i några veckor. Och så återkommer vi i alla sociala forum som du finns i och i din podcast och liknande. Tack och hej så länge.
Hej då.